Regeringen satsar miljardbelopp på klimatet i nya budgeten. Kina och USA ratificerar Parisavtalet och cykeln är i stort fokus i detta 15:e avsnitt av Supermiljöpodden. I studion i vanlig ordning min fantastiska kollega Ellen Palm och jag Vera Telemo. Välkommen!
I förra avsnittet så pratade vi om det här med att man skulle kontakta oss för att hjälpa oss med hur man ska klimatkompensera. Och så fick vi ett väldigt bra tips på Facebook på ett kommentatorsfält där. Men nu har vi alltså fått till den här mailadressen som vi pratade om förra veckan. Så om man vill prata med oss eller skriva till oss helt enkelt så gör man det till podd@supermiljöbloggen.se. Alltså podd@supermiljöbloggen.se.
Och det är, alltså då podd med ett eller två D?
Det är två D. Finns det någon som stavar med ett D?
Som en podcast på engelska.
Ah, som en podcast. Ja, men det här är en svensk podcast. Så det är med dubbel D.
Podcast.
Podcast.
Mm. Vad härligt. Ja, men då hoppas vi att vi får många mejl. Och man kan ju mejla saker man är intresserad av. Någonting man vill kommentera på. Eller, ja,
eller om man har en åsikt helt enkelt.
En åsikt som man har. Hur känns det att vara tillbaka i Supermiljöpodden, Ellen?
Ja, oh, strålande. Efter förra veckans succésändning. Så nej, men det känns jätteroligt att liksom, terminen har börjat och att man får sitta här i studion igen och prata med dig och så vidare.
Ja, vi har experimenterat lite nu så jag sitter utomhus utanför min skola och spelar in. Det är lite semi-bra, men vi känner, det är ändå väldigt härligt. Man får lite den här resilience liksom viben.
Just det, all den här internationella klimatforskningen som bara
precis,
söker sig därför, in i podden.
Det var därför jag trodde det skulle vara pod.
Nej, det är en svensk podcast. Ja. Jag tänkte att jag skulle vilja tipsa om en annan grej också. Och det är att Supermiljöbloggen söker skribenter. Så om man känner att man vill joina det här teamet på Supermiljöbloggen, som ju den här podden är en del av, så får man, kan man gå in på bloggen och se hur man kan söka för att skriva.
Ja, det borde jag verkligen rekommendera. Det var faktiskt en väldigt rolig sak som jag har gjort senaste veckan, är att jag träffade alla de andra på bloggen, de skribenterna. Och det var väldigt härligt att diskutera miljönyheter. Vi fick också så här, prata med en av krönikörerna som har varit med och, i miljömålsberedningen.
Ja, just det.
Och det var väldigt kul att höra honom som liksom hade gått från Kristdemokraterna till Moderaterna till partioberoende och med alltid något slags klimatfokus eller miljöfokus. Det var väldigt inspirerande.
Ja, vad härligt. Mm. Men, och vi ska införa ytterligare en ny grej den här veckan. Det är inte bara nya e-mailadressen utan också en ny följetong. Förra hösten så skrevs ju klimatavtalet under i Paris av nästan alla världens nationer. Och det säger att vi ska hålla oss under 2 graders uppvärmning. Men nu är det alltså dags för alla länder att ratificera det här avtalet. Jag vill bara kolla med dig så att jag säger det här ordet rätt.
Jag tror ratificera.
Ratificera. Tror du verkligen det?
Ratifiera.
Jag tror att det är ratificera.
Okej, okay. Ja.
Ratificera, ja. Nu är det i alla fall upp till alla länders regeringar att ratificera det här avtalet. Vilket innebär alltså att man återigen säger att man tänker hålla sig till det. Och under hösten så kommer vi här på Supermiljöpodden alltså att följa den här utvecklingen. För olika länder presenterar sina erkännanden av det här avtalet successivt. Och för att det här avtalet, Parisavtalet, klimatavtalet ska bli lagligt bindande så krävs det att 55 länder skriver under avtalet. Och tillsammans så måste de stå också för 55% av utsläppen för att avtalet ska bli bindande. Och i nuläget då så kan vi rapportera att 26 länder har ratificerat och tillsammans står de för hela 39% av utsläppen. Och de här glädjesiffrorna, eller vad man ska kalla dem för, beror till väldigt, väldigt stor del på att under det här G20-mötet nu så tillkännagav både USA och Kina, som ju är extremt stora utsläppare av växthusgaser, att de ratificerar avtalet.
Så ja, vi har tagit till och med att de som hade ratificerat innan bara stod för 1,1% av utsläppen.
Ja, det var, jag tror att det var så här 20 länder och så stod de för typ strax över 1%.
Ja.
Så att det här med att det ska stå 55% av utsläppen är nog ett ganska viktigt tillägg för att det liksom, alltså för de som hade skrivit under innan de här 2 gigantutsläpparna var ju så här Tuvalu, Fiji, St. Barts, väldigt, väldigt, väldigt små önationer liksom.
Ja, och, men även några intressanta som jag märkte, eller som jag kollade här, liksom att Nordkorea till exempel. Mm. Och Norge har Norge. Faktiskt ratificerat det redan.
Men de är inte med i EU, så det är väl därför.
Nej, det är väl därför. För Sverige driver väl linjen att de vill att EU ska ratificera samtidigt.
Jag tycker att de har vacklat lite. Man ville väl det först, men nu vill ju Sverige... alltså tänk att alla länder som har någon typ av sån här miljö- och klimatprofil vill ju vara lite snabba med och visa att de är på.
Det känns ju tråkigt att vara efter Kina och USA.
Det får man nog ändå säga.
För EU generellt ändå, måste jag säga.
Ja, men det är väl inom EU som man vill man att man först ska bestämma vad det betyder för varje enskild nation. Och det ja, tar väl lite tid.
Ja, det är klart. Det går kanske lite snabbare i länder som bara är ett land än länder som ska samarbeta flera tillsammans.
Ja, exakt. Men i läget, nuläget är det alltså 26 länder och 39% av utsläppen. Så att, men det finns många som tror att det kommer att ske i år, att det blir bindande avtalet.
Och det som vi pratade också lite förra gången om en avgörande klimathändelse är ju det amerikanska presidentvalet.
Mm.
Men jag läste faktiskt en glädjande sak som jag inte visste om innan var att det måste faktiskt gå 4 år innan man kan hoppa av avtalet.
Okay.
Så det här att USA hoppar på nu och ratificerar det ger ju hopp då att även om Donald Trump skulle vinna som då är klimatskeptiker så måste det gå 4 år innan man kan hoppa av avtalet då, vilket skulle innebära att...
Han skulle behöva bli omvald.
Ja, han skulle behöva omvald för att de skulle hoppa av det.
Okej. Okay.
Så det ju känns ju bra.
Ja, det betyder inte att de kommer agera på det. Jag menar, men ja, man får väl ändå hoppas.
Ja, det finns ändå någonting där. På något vis. Men det ska bli väldigt spännande att se hur den här utvecklingen går. Och vilka länder som kommer följa efter i den här. Ja, men vi kan väl starta en tävling. Först ut.
Först ut, sist in. En följetong blir det i alla fall. Så att i nästa avsnitt så får ni få presentera vi förhoppningsvis ännu högre siffror. Och närmare målet för en ratificering av klimatavtalet.
Finlands regering har nu bestämt att samma krav som ställs på inhemska bönder och djurhållare ska gälla vid alla inköp vid offentliga upphandlingar. Detta kommer förmodligen innebära att finska storkök i större utsträckning kommer servera lokala produkter. Och detta är någonting som man har diskuterat ganska mycket i Sverige. Och som Max Rolfstam som är forskare på offentliga upphandlingar i Lund säger att det är faktiskt ingenting som hindrar Sverige från att göra samma sak. Och det här tycker jag är väldigt intressant.
Den konkreta innebörden är alltså att man ställer högre krav på importerade varor. Det skulle också kunna vara utvecklingen menar jag.
Ja precis, för att nu är det ju så att till exempel i Sverige har vi ju lagar för djurhållning och för hur man ska sköta jordbruk till exempel för att det ska vara, ja, det finns ju lagar, nationella lagar i Sverige.
Mm.
Men vid offentlig upphandling så har man ju innan fått mycket kritik för att man varit dålig på att skriva de här upphandlingsavtalen, vad man faktiskt söker. Och då har det blivit så inom frihandeln inom EU att man har varit tvungen att ta det billigaste alternativet som möter de kriterierna man har skrivit.
Mm-hmm. Och då har man inte fått saker som lever upp till djurhållningen i sitt land då liksom?
Nej, precis. Och det har ju varit mycket kritik för att man har sagt att ja, men det är EUs fel och så vidare. Men då är det ju så att egentligen så är det faktiskt bara hur man skriver de här avtalen.
Ja, visst, det är lika mycket uppdrag. Vill
man skriva så att man får de här kraven så kan man... Så är det okej enligt EUs konkurrenslagar. Liksom.
För det måste man ju få göra. Eller det här med liksom innovationsupphandling. Och, det är ju ett jättestor grej. Att man ska liksom, att man som kommun och landsting eller ja, myndighet ska driva på innovation. Och förbättra liksom produktion eller så här produkter.
Precis,
och då måste ju samma gälla inom jordbruket på något sätt.
Ja, men jag tror att det har funnits en tröghet i det. Hos de svenska kommunerna och så i det här att lära sig att skriva bra upphandlingsavtal för att få det man vill. Alltså att det har funnits liksom en liten skillnad i att man har inte liksom riktigt kunnat skriva avtal så att man har fått precis det man vill utan har tvingats ta någonting annat då som har varit billigare från ett annat land. Men om Finland börjar nu så är det, jag tycker att det är väldigt märkligt att man får importera saker som har lägre standard än de regler som gäller i Sverige.
Ja. Verkligen.
Men det borde ju gälla alla produkter från liksom, arbetsvillkor och allting egentligen.
Ja.
Att vi kan hitta lagar som gäller för det vi producerar i Sverige och andra för det vi konsumerar är ju egentligen...
Det är absurt. Ja, det kopplar ju också till den här nyheten vi hade i förra avsnittet om plasten. Att de hade importerat plastprodukter som innehöll ämnen som man inte får ha i produkter i Europa och Sverige.
Ja, och där har vi ju det här med att rika länder exporterar sina utsläpp av både växthusgaser och andra kemikalier genom sin konsumtion. Och det är ju verkligen, ja, ibland så är det verkligen, jag kan inte riktigt få ihop det i huvudet hur man moraliskt argumenterar för det här. Men det är nog bara en liten lucka i systemet. Som vi hoppas nu, Finland kanske har ju ändå gått ett litet steg på vägen för att liksom fylla in den här luckan och se till att de får mer närproducerat och högre krav på sina offentliga upphandlingar.
I en ny genomgång som Ny Teknik har genomfört så visar man att det har skett en ökning av användandet av förnyelsebar el i Sverige. Och det här samtidigt som kärnkraftselen har minskat. Man har alltså undersökt elbolagens statistik och sett att det är så att man använder mer förnyelsebar el och mindre kärnkraft. Och det är en glad nyhet, och samtidigt så visar de att den fossila elen ligger kvar på en stabil nivå. Så att den liksom kol och olja som eldas då för el är stabil. För det är så i Sverige att elen köps ju in på en nordisk elmarknad som inte bara består av svensk producerad el.
Okej, så vi har alltså bytt ut det som vi förut kärnkraftsel mot förnyelsebar el.
Ja, exakt. Så kan man tolka det. Mm. Och det är ju härligt. Men, och sen så läste jag senare en annan ny statistikuppgift som liksom, jag tycker är väldigt svår i förhållande till det här. För då står det att utsläppen av växthusgaser i Sverige har ökat det senaste året. Och orsaken till det här är produktionen av fossil el och värme. Alltså det man säger då att utsläppen av växthusgaser har ökat. Till de högsta nivåerna sedan 2013 då, i Sverige. Och det här beror delvis på att elverken har ökat sin användning av fossila bränslen. Framförallt naturgas.
Så samtidigt som den här rapporten visar att det inte har ökat?
Att den fossila elen ligger kvar och att användandet av förnyelsebar el har ökat. Ja, jag tycker bara att det är så tydligt med det här med hur olika, alltså hur man bara kan... Båda har säkert rätt på sitt sätt med liksom sin vinkel på något sätt.
Mm.
Och att Ny Teknik har tittat på statistiken från elbolagen och det här andra kommer från Statistiska centralbyrån.
Mm.
Så att, och de har ju säkert tillgång till olika data och allt möjligt. Men ja, jag tycker verkligen att det här rapporterandet av liksom utsläpp och terawattimmar och ton koldioxid... som att man får verkligen ta det med, jag vet inte, en nypa salt kanske, eller i alla fall liksom inte hoppa för högt av alla nyheter, men det här dras man ju liksom åt båda hållen i samma vecka i Nyhetssverige liksom.
Ja, verkligen, för det här med att Sveriges utsläpp ökar har ju ändå varit en ganska så här, alltså pinsam nyhet för Sverige. Mm. Men jag tänker att alltså, det är ju väldigt, ju mer man går in i sådana ämnen så märker man ju att det är väldigt lätt att ändra siffror eller välja siffror så som...
Göra avgränsningar liksom.
Alltså även om man inte menar det kanske.
Nej, visst, man tycker, alltså, det är inget, jag tror inte att någon har gjort något liksom, jag menar inte att anklaga någon för att ha gjort fel, utan det är mest bara att jag tycker att man ska vara uppmärksam på att den här typen av saker.
Ja, men verkligen. Det är ju samma som den rapporten Chalmers-rapporten vi pratade om förra veckan.
Ja, just det,
med avsnittet.
Mm.
Med hur man mäter utsläpp från flyget. Och att det kan ändå variera på ganska många procentenheter beroende på hur man väljer, vilka siffror man väljer att ta med i sina beräkningar.
Ja, verkligen.
Och det är verkligen en djungel av mätningar och siffror. Regeringen presenterade i dagarna sina klimatsatsningar i budgeten för nästa år. Där 12,9 miljarder går till bland annat infrastrukturprojekt, lokala klimatsatsningar och internationella insatser i form av bistånd och även köp av EUs utsläppsrätter. Men det som jag är mest exalterad över med det här, det är att de satsar väldigt mycket på cykelinfrastruktur. Och jag har ju numera blivit cykelpendlare.
Mm.
En ordentlig cykelpendlare. Jag har cyklat i skolan och så innan. Men när man cyklar i Stockholm och jag cyklar kanske ungefär en mil om dagen.
Är det enkel väg en mil?
Enkel väg en mil.
Och vad tar det ungefär?
Vad kan det ta? 35-40, ja. Något sånt. Mm. Och jag cyklar genom Södermalm, jag cyklar förbi Gamla stan, jag cyklar genom hela Östermalm och så upp till universitetet.
Mm.
Så jag passerar ju också väldigt mycket biltrafik och gångtrafik och cykeltrafik och allt möjligt. Och jag kan säga att det finns ett behov.
Av förbättring av cykelinfrastruktur.
Ja, det är helt klart.
Förut när du bodde i Lund cyklade du också då, kanske betydligt kortare sträcka. Kan det vara 10 minuter, en kvart?
Ja, precis.
Och också på en ganska trafikerad led. Där efter Kung Oscars bro så är man ju liksom vid sjukhuset, är det ju mycket.
Ja, det är mycket cyklar. Jag vet, som jag uppfattade så är det mycket mer. Alltså det är mycket mer i Stockholm. Det är också mer gångtrafikanter.
Mm.
Vilket är ju, de har ett system här som är att det finns övergångsställen för gångtrafikanter även på cykelbanan. Alltså målade.
Mm.
Och där förväntas man då stanna för gångarna.
Nej.
Fotgängarna, ja. Och de här, det som är, för att fotgängarna kommer inte över annars. Så det ju behövs, för det är så mycket cyklar.
Ja.
Men problemet är också att de annonserar, alltså det finns inga sådana där skyltar lite före som det finns för biltrafiken. Så att man förstår att det kommer komma ett övergångsställe.
Nej.
Och det kan ju resultera i väldigt liksom att man inte kan stanna i tid helt enkelt. Och sen så andra saker som jag tänkt på är...
Så alla som är liksom stadsplanerare i Stockholms stad då, tänk på hur fotgängare ska passera cykelbanan i innerstaden.
Ja, helst kan de ha någon liten bro tycker jag.
Som går över cykelbanan.
Ja.
Men och varför är det inte vanliga korsningar då, utan det är lite mer mitt på vägen liksom?
Ja, precis. Det är lite mer mitt på vägen någonstans över till någon busshållsplats eller till någon liksom... För det är ju också ett problem att busshållsplatserna är ju innanför cykelbanan. Så att bussar måste ju köra över cykelbanan för att komma till sin busshållsplats.
Jaha, cykelbanan är inte separat från liksom vanliga vägen då?
Nej, det man hade velat hade ju varit att både parkeringsplatser och busshållsplatser var utanför cykelbanan. Som ett skydd för cyklister från bilister.
Mm.
Men istället har man en situation där alla som ska parkera måste korsa är cykelbanan. Och det blir ju väldigt, alltså det är lite, nu blir det ju lite så här egna anekdoter, men det är verkligen lite survival of the fittest i cykelvärlden alltså. För folk cyklar, dessutom följer inte cyklister några regler.
Nej.
Så det, man får inte bara, alltså det är inte bara andra personers fel, utan det är verkligen så. Men jag tror inte heller att staden underlättar för cyklister att följa regler, för att det är väldigt, man får lite kämpa sig fram för att komma fram. Vilket gör ju incitamenten att till exempel köra mot rött eller liksom korsa emellan bilar eller köra om på konstiga ställen blir väldigt stora då.
Men man finns det inga, jag tänker, finns det inga huvudleder på samma sätt som det finns för biltrafiken, så finns det ju vissa städer huvudleder för cyklisterna, att det finns liksom extra breda cykelbanor som är separat. Alltså jag tänker just på en sån genomfart från södra till norra Stockholm, att det eventuellt kanske finns en cykelväg som är inte liksom mitt på biltrafiken utan som är en separat cykelväg.
Ja, alltså vissa delar är självklart bra. Där har de lyckats och gjort dem ganska breda. Men sen finns det andra, det är väl det här svåra med att anpassa cykeltrafiken till gamla delar av staden. Där det inte finns så mycket plats att bygga. Alltså till exempel genom Östermalm så är det väldigt tajt. Och då är cykelbanan kanske en meter bred.
Oj.
Och då blir det ju väldigt, särskilt när man har de här medelålders, vad kallas de? Medelålders män i trikå eller vad? Det finns något sånt.
Lyckrister, nej.
Vad sa du?
Lyckrister.
Ja, just det. Vad är medelålders män i Lyckra? MML eller något sånt.
Ja.
De som cyklar väldigt fort och som kör om hela tiden. Och det är verkligen samma mentalitet som när man kör bil. Det är det som är roligt.
Men jag läste häromdagen också att man ska införa på Södermalm var det nya... Alltså att även cyklister, eller inte även, att cyklister får cykla mot trafiken. På många gator är ju enkelriktade och då blir det väldigt svårt för cyklister, eller de kan ju bete sig som bilar också, men det blir väldigt mycket lättare för cyklisterna om de får ta sig fram och tillbaka på de gator de vill.
Ja.
Och att man nu på prov har gjort att cyklister får cykla mot enkelriktad biltrafik på Södermalm. Men det har du inte någon erfarenhet av.
Jag har erfarenhet av att jag fastnar i enkelriktat. Eftersom jag inte hittar så bra än så försöker jag cykla samma väg till och från skolan. Men då är det väldigt glädjande. För när skulle de införa det? Jag tror, var det september eller något sånt de här reglerna skulle komma?
Jag tror det.
Ja, men då är det skönt. För då kan jag cykla samma väg. Jag har väldigt dåligt lokalsinne. Samma väg framför. Men i alla fall så är det ju väldigt glädjande. För jag tror verkligen att det här med cykel är en... Alltså dels är det ju hälsofrämjande. Det är bra för klimatet. Det är ett effektivt sätt att ta sig fram i stan också.
Ja, och det är så här, blir det inget buller och det blir inga liksom utsläpp i staden. Den urbana miljön blir ju betydligt mycket trevligare om folk skulle cykla.
Ja, men just nu är det ju lite uppenbart att det behövs satsningar på infrastruktur för cyklar. Och att man kanske kan titta på positiva exempel från exempelvis Danmark där man har jättestor mängd cykelpendlare till exempel.
Jag tror att en av de största sakerna man skulle börja göra här i Malmö i alla fall är att ha bara enkelriktade cykelbanor. Alltså att man inte har mötande trafik på cykelbanan.
Nej.
Jag har en pytteliten, min första cykelsträcka är en pyttesmal cykelled som känns som att den är enkelriktad, men den är dubbelriktad. Så då måste man alltid cykla på trottoaren. Trottoaren är å andra sidan. Alltså trottoaren är säkert 5 meter bred. Den är liksom skitbred. Och så är det 1 meter cykelbana. Ja, och så ska man mötas inte där. Ja, men det är helt omöjligt. Så nej, jag tror att man ska lära det av Köpenhamn. Att man bara ska ha enkelriktade cykelbanor.
Ja, och jag tror även det som jag tror att de har i Köpenhamn. Att man har parkeringsplatserna utanför cykelbanan. Så man slipper riskera att få en dörr i huvudet. Eller bli liksom påkörd av någon fickparkerande människa.
Ja, verkligen.
Ja.
Ja, men vi hoppas att de här pengarna förbättrar cykelsituationen i de svenska städerna helt enkelt.
Detta var allt från oss i detta 15:e avsnitt av Supermiljöpodden. Glöm inte att prenumerera på Supermiljöpodden på iTunes och att du kan kontakta oss på podd@supermiljobloggen.se. Alltså podd@supermiljobloggen.se. I nästa avsnitt fortsätter följetongen om Parisavtalets väg till ratificering. Tack och hej!